I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
Det är äntligen vår och jag åkte till Göteborg för att träffa en inspirerande dressyrkille som ofta vågar lite mer än det vanliga. Jag pratar om 24-åriga Carl Hedin som lika lätt kan få hästarna att dansa i svårklass på dressyrbanan som att göra små konster i stallet. Carl umgås med sina hästar för att lära känna deras kroppsspråk och skapa unika band. I detta avsnitt tänkte jag därför ta reda på hur han får sina dressyrhästar så modiga, var han hittar sin inspiration ifrån och varför han egentligen väver in hoppning på schemat flera dagar i veckan. Jag vet att han har massor att berätta gällande detta. Häng med!
Hej Carl, välkommen till podden.
Hej Andrea, tack för att jag fick komma.
Du rider ju dressyr på väldigt hög nivå, men utan att vara en fegis. Hur går detta egentligen ihop?
Ja, jag kan väl vara en fegis ibland då. Jag började faktiskt som en fegis för jag blev sparkad när jag var ganska liten. Jag har alltid varit väldigt intresserad av hästar och etologi och hur djur fungerar och sådär. Men så blev jag sparkad. Jag var med min syster på ridskolan. Så mellan jag var 5 och kanske 7 års ålder så red jag ingenting och ville inte ens gå in i stallet. Men sen en dag så, jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att det vände, men då sa jag till mamma att då ville jag börja rida på ridskolan. Och hon var jätteförvånad att jag ville det. Men det fick jag. Och sen dess har jag varit fast.
Ja. Att ha ett sånt där utbildningsstall som du har, det innebär ju det att man har många olika typer av tävlingshästar och det kräver ju mycket tid för att få resultat med alla. Hur lägger du upp din tid för att lära känna hästarna och veta vad det egentligen är för individer?
Ja, alltså jag har nog inget specifikt system när jag får in en häst, utan jag tror jag ganska vanligt. Man ser lite grann, det är alltid roligt när man får en ny häst och liksom först tycker jag ser den bara i boxen och ser hur han beter sig och man märker ju väldigt mycket bara där hur hästen är. Kommer han fram till er, en kontaktsökande eller en individ som står lite mer för sig själv eller hur fungerar den i den miljön? Och så försöker vi, jag tror också när jag var yngre, jag är fortfarande kanske inte gammal, men när jag var ännu yngre så var jag nog ännu mer på att jag skulle klättra upp direkt. Nu tror jag har blivit bättre på att vi säger första dagen får de gå lite i hagen och då så märker man lite grann vad det är för typ av individ och det är dels ett säkerhetstänk för mig själv men också lite av respekt gentemot hästen att den är i en ny främmande miljö och den kommer troligtvis inte vara sitt bästa själv direkt utan första veckan försöker vi bara såklart rida den men inte lägga så mycket kanske press på den utan mest bara läsa av hästen och hur är den här hästen.
Vad är det viktigaste sättet då för att umgås med sin häst tycker du?
Jag tror att det är viktigt att man tänker lite grann vad man har för syfte med hästen. Och det är också viktigt för mig som jobbar med hästar att det är inte så att alla de hästarna vi får in i vårt stall ska bli nödvändigtvis Grand Prix-hästar. Det kan vara att vi har hästägare som vill bara ha sin kanske tävlingshäst lite, att man tränar lite grann och ser över den som man säger. Och då är det viktigt att inte jag sitter och kanske försöker göra mer svåra grejer. Och det finns ju många som kanske inte ens vill tävla med sina hästar eller kanske knappt vill rida ibland. Och då tror jag man ska fokusera på det område där man vill använda hästen. Så är man en dressyrryttare som jag är, då blir det ju klart mycket ridning. Det är det som liksom blir fokusområdet. Och jag tror kanske att det är det, men det är också viktigast att man spenderar tid med sin häst. Och någonstans så är det som att man liksom får ju ta tjuren vid hornen, så har man problem vid ridningen så tror jag att man löser väldigt mycket vid ridningen faktiskt.
Men du, hur mycket tid har du egentligen när du rider ju mycket, och hur mycket kan du spendera i stallet för att vara med hästarna?
Ja, alltså det är ju svårt att kombinera det, för då helst hade man ju kanske velat ha en häst och hela dagen bara bo ute i en stuga i skogen och bara springa runt med den där hästen. Men det fungerar inte riktigt om man ska vara företagare också, så jag försöker, och mina tjejer som hjälper mig bra på att liksom försöka låsa ner mig i ridhuset, för att så fort jag kommer upp, och jag rider mest förmiddag, hela förmiddagen så sitter jag i princip och rider, och då försöker jag att bara vara nere i ridhuset, och så kommer mina tjejer ner med hästarna och hjälper mig värma upp och sådär, för att kommer jag upp i stallet så blir det alltid så här att då ska Carl börja ge godis, och Carl ska börja hitta på projekt, och han ska klättra upp på någon häst i någon box, och då får vi inte dagarna att hänga ihop, så att jag försöker att vara effektiv och sitta mest nere i stallet då. Men på helger och liksom lediga dagar, då kan det bli betydligt mycket mer barbackaridning och allt sånt annat som jag tycker är väldigt roligt också.
Ja. På vilket sätt har du nytta av det här med hästens kroppsspråk när du skapar de här unika banden mellan er?
Jag tror jag har otroligt. Jag tror att man alltid som ryttare måste ha en viss, om i alla fall om man ska utbilda hästar, så tror jag det är viktigt att man har den här förmågan att läsa av hästen. För då har du också möjlighet att prata deras språk, och kan du prata deras språk då kan du också utveckla dem, om man säger. Jag tror säkert att man kan vara en jätteduktig tävlingsryttare på hög nivå och rida på kanske färdigproducerade hästar utan att nödvändigtvis ha det här fantastiska liksom bandet till varje häst. Men jag tror att om du vill ta hästar till den nivån och utbilda dem upp i klasserna, då tror jag det är viktigt att du kan verkligen komma ner på deras nivå och kommunicera med dem.
Om man tittar egentligen på en helt annan grej, din Instagram till exempel, där är du ju inte främmande för att busa och ha roligt med hästarna. Och ibland kan man se att ja, du gör olika konster och tar fram tittigheter och sån här grejer. Varför gör du det egentligen?
Alltså jag har ju alltid varit en lite spillevink, och det har jag väl fortfarande kvar lite av den ådran. Vill alltid utmana lite grann. Tycker alltid det är kul att göra saker som är, jag tycker om att mixa det här väldigt, väldigt strikta dressyr till exempel då, med någonting som är liksom en motpol till det, som kan vara att man har en presenning som hänger över hela bakdelen av hästen till exempel, eller vad det nu kan vara. Och sen är det mycket man ser, man blir inspirerad av olika saker. Jag kanske ser en film eller ett klipp på någon häst, eller på, det kan vara andra djur också, det kan vara ett hundtrick, så jag tänker, undrar om inte man kan göra det lite lätt med en häst. Men ska jag vara helt ärlig, så är det inte så att jag lägger folk, jag får ofta frågan som säger att gör något annat än håller på med din Instagram. Och det läggs ganska lite tid egentligen på det där Instagramet. Och ofta är det så att jag har gjort ett pass med en häst, med ett helt normalt dressyrpass, och sen efteråt så säger jag så här, nej, men nu så hoppar jag några språng, eller så släpper jag den hand, eller nu provar vi att ta av tränset, för han känns så himla lydig idag, så det kan vi säkert göra. Och så blir det lite, det blir ofta väldigt spontant. Så det är inte det att jag sitter och tränar, lägger upp en träningsplan för att om 3 månader ska jag kunna rida med en presenning på den här hästen, utan ofta är det faktiskt ganska spontant. Och det är också, det kan man liksom, om man, jag tror att följer man på Instagram så ser man att det är vissa individer som jag har som är väldigt bra att göra de här grejerna på, och andra är inte lika mycket ofta med på de här upptågen.
Men har du tränat någon gång innan, eller du bara kör och filmar?
Ofta kan jag sitta sådär lite på kvällarna, eller när jag sitter och kör och ska hålla träningar till exempel, då kan jag sitta sådär och spåna att om jag kunde ta den hästen, den kan jag göra lite byten i varje till exempel, så kanske jag kan hoppa några hinder innan och så lägga den där. Så har jag liksom byggt upp det i huvudet då. Då är det ju redan beteenden som hästen redan kan. Jag vet att den kan hoppa, jag vet att den kan göra byten i varje. Varför gör vi inte båda två på en film till exempel? Så att ibland kanske det har varit några saker som man har fått göra ett par gånger bara för att se att det fungerar. Men de allra flesta så är det faktiskt ganska spontant.
Och sätta ihop, det tar inte lång tid att göra det.
Nej.
Eller man har tid som inemellan.
Ja, alltså, jag tycker inte att det tar så mycket. Man vet att det ligger en presenning där borta, och då släpper vi med oss den in igen, och när går det till ridhuset, och så kan jag prova att rida över den, och det gick visst jättebra. Och så är det någon som riktar mobilkameran, och så har du fått en 15 sekunders klipp till Instagram.
Men är det några speciella övningar som du brukar göra för att hantera de här situationerna?
Du menar när hästar blir spända? Eller när ja. De blir sen. Ja, alltså jag tror inte, det är också en fråga som jag får ganska ofta, att jag ska inte säga att jag har någon uppskrift för miljöträning, och jag tror nog att mycket handlar om att man kan inte träna en häst att aldrig bli rädd, utan det är ett naturligt beteende hos hästen, och hästen styrs ju så otroligt mycket av flykt. Mm. Och det tror jag aldrig man kan nog träna bort, och det måste man nog liksom acceptera, att hästen är ett flyktdjur. De springer ifrån tigrar och faror ute på steppen. Det är det de är, och de har funnits till så många miljoner år när vi inte har påverkat dem. Och även om vi har påverkat dem väldigt, väldigt mycket de senaste tiden när vi har domesticerat dem, så är det en lång tid som är faktiskt helt vilda djur. Och det kan man aldrig, den instinkten tror jag inte man kan träna bort. Och jag tror att gör man sig liksom vän med det, att okej, flykt är något som hästen har, och det kan ju också vara något som är positivt. Mm. Det är ju väldigt mycket så vi tränar hästar idag, att de ska gå undan för tryck, och det har ju med deras flyktsätt och deras flyktinstinkt att göra. Så kan du inte träna en hund till exempel, eller ett rovdjur. Så att, som svar på din fråga, så kan man nog, vi har inga övningar för att träna bort det, men vi är samtidigt inte rädda för att vi undviker inte den här situationen att hästarna blir spända, utan är det så att de, som ett exempel förra veckan, bytte de fönsterrutor i vårt ridhus, och då tror jag kanske att andra dressyrryttare hade valt att nej, men då rider vi inte den veckan, eller vi går någon annanstans, eller vi undviker den situationen för att hästen kan bli spänd, och vi vill inte att den ska bli rädd, för att då får vi ingen bra kvalitet i vår träning. Men då var det bara så att då försökte vi liksom, nej, då får alla hästar gå där inne, fast att det var det. Och det är klart att det var inte så att det var optimala pass varenda häst. Vissa hästar reagerade ganska mycket när de höll på att byta fönsterrutor 4 meter upp i taket med en lyftkran. Men samtidigt då vet jag lite grann vilka hästar, när jag tar ut dem till tävling sen, att ja, men den här hästen var väldigt ängslig. Mm. Då kanske jag måste vara lite mer beredd på det.
Hur hanterar du det då när du reder inne?
Alltså mycket handlar ju om att inte sätta hästen i så mycket. Det är liksom en balansgång mellan hur mycket press, och när jag menar press är liksom hur mycket du försöker få hästen att gå emot eller gå närma sig det som han tycker är obehagligt. Mm. Så det är en balansgång mellan att släppa på pressen och låta den gå. Kanske vad många av unghästarna märkte, att om vi bara longerar dem i andra änden mot var de bytte fönsterrutorna, så slappnar de av. Och sen så kunde man allt eftersom ridpasset liksom fortlöpte, kunde man ta sig närmare och närmare och närmare. Och mycket handlar också om att få hästen eftergiven på tygen mellan hand och skänken. Då är den inte så rädd längre, för då är den mest fokuserad på dig, och den accepterar dig som någonstans ledaren och har en trygghet i dig som ryttare. Och då kan du nästan gå och rida genom eld. Då vill de gärna lita på dig. Det är liksom någonstans min filosofi i alla fall, att man ska inte behöva träna på att lära hästen att acceptera lyftkranar, utan den ska lära hästen att acceptera dig som pilot. Och då spelar det ingen roll om det är en lyftkran eller något annat som är inne i ridhuset.
Nej, du vill ha det där starka bandet mellan er liksom.
Förtroende tror jag är viktigt.
Ja, ja. Men hur snabbt går det att lära dem? Alltså, hur länge? Du vill ju inte sitta och traggla med dem med olika problem, antar jag.
Det är nog väldigt, alltså dels har ju, det är nog väldigt, väldigt olika. Alla hästar har ju dels en egen personlighet. En del hästar är inte rädda för någonting av naturen. De kan gå i nästan vilken miljö som helst. Mm. Andra hästar är väldigt, väldigt ängsliga. Och de kan ju vara ängsliga för saker som kommer uppifrån. De kan vara ängsliga för saker som ligger på marken. De kan vara ängsliga för andra hästar. Det finns ju lika många hästar som det finns lika många typer av flyktbeteende finns det.
Ja.
Och det är en del hästar kan ju också vara väldigt, väldigt spännande när de kommer, men är väldigt träning, att man är väldigt träningsbara. Mm. Så de har lätt att absorbera träningen, och på så sätt blir de väldigt snabbt väldigt orädda, för att de är lätta att träna. De har en hög ridbarhet, som man säger. Och andra hästar kan ju vara inte alls så lika spända, men väldigt svåra att träna bort. Så de kommer alltid ha den här lilla spänningen. De kan aldrig riktigt träna bort det.
Nej.
Så det är väldigt, väldigt individuellt hur lång tid det tar. Och en del hästar tror jag inte man kanske kan träna bort till 100%.
Har du någon gång upplevt att det inte blivit riktigt bra? Eller att hästarna har blivit mer skygg eller rädd efteråt?
Mm, absolut. Det är, alltså, man får bakslag i träningen. Det tror jag det har nog alla ryttare.
Mm.
Och det här är ju en del i att få ett bakslag. Och jag tycker också att ett bakslag kan också vara som inte är direkt kanske miljöträningsrelaterat, men det kan ju vara att man lär hästen byta galopp och så går lite för fort fram och så blir den spänd i den här situationen, och så byter den inte rent längre till exempel, och då har man ju också liksom gått för fort fram, och det är också flykt i sig att hästen upplever spänning, lika väl som att jag försöker att den blir rädd för någonting in i ridhuset, och så försöker jag trycka fram den till det eller försöker arbeta med den för att den ska slappna av, och så gör den inte det. Det är lika, det är för hästen spelar det liksom ingen roll om det är att det är spänning i samband med att den ska göra ett galopp och byta eller ett spänning med att den ska gå förbi någonting. Det viktiga är där att man går backar tillbaka helt enkelt. Mm. Väldigt simpelt. Inte försöker liksom forcera fram någonting, utan att man tror jag backa tillbaka lite grann, går tillbaka till något där man känner att hästen känner sig trygg, till volten, och sen successivt jobba sig ut mot det som är svårt igen.
Mm.
Så måste du liksom utgå från avspänning och förtroende i allt du gör. Spänning ger bara mer spänning om du lägger press på, tror jag.
Man får hia sig lite som ryttare liksom.
Ja, det tror jag absolut.
Ta det lugnt.
Mm. Och sen tror jag det har nog väldigt mycket med mig för ryttartyp också. Jag tror att en del ryttare får man, och det ser jag har ganska många elever och mycket lektioner, och ser man att man är så olika personligheter, och en del får man liksom bromsa lite grann och säga nej, men nu tar vi, går tillbaka här, vi behöver inte prompt gå förbi den här hörnan med den här livsfarliga skottkärran eller vad det nu är som hästen reagerar för. Och för andra ryttare så tvärtom, att nej, men du klarar nog det här, du kan nog rida fram till det här nu, det är ingen fara. Och det tror jag har nog med allt idrottsutövande, att man är så olika som individ där. Och det tror jag är väldigt viktigt att man vet om det själv, att en del ryttare måste pusha sig själva för att komma vidare, medan andra måste lugna sig själva. Och jag tror att ha det helikopterperspektivet och se in i sig själv är nog väldigt, väldigt viktigt för framgång.
Men tror du det är viktigt att tänka så också när man väljer häst? Alltså måste man, man säger ju det ibland att man ska vara lik sin hund, men ska man vara lik sin häst också där i...
Det finns nog exempel både och, tror jag. Jag tror att det är nog absolut att det inte är helt fel att skaffa sig en häst som är ens motpol. Det tror jag absolut. Jag tror att man, om man är lite mer på som ryttare, så kanske man kan ha en häst som är lite mer lägre energinivå, som man kanske behöver hålla framme lite mera. Och är man väldigt ängslig som ryttare, så kan det nog vara bra att man har en häst som är ganska självgående.
Mm.
Det tror jag absolut. Sen tror jag också att är man jag ser bara till mig själv. Jag får inte välja de hästarna jag har, utan de hästarna som står hos mig, de har ju blivit satta där. Det är mitt jobb att ta emot de hästarna som kommer in. Och då måste jag kunna lära mig att vara olika personer när jag rider, att kunna försöka in i det längsta. Jag är själv väldigt ambitiös och vill väldigt gärna komma fort fram. Men jag måste också ibland, och det kan vara jättebra på vissa hästar, men jag måste på andra hästar lära mig att vara den här andra Karl som pratar så här långsamt, och som, det är inga problem, vi tar det en gång till, och kunna liksom anpassa min egen personlighet till den hästen jag rider.
Ja. Men vilka är de största skillnaderna som du känner på hästarna i stället?
Alltså jag tror att det handlar mycket, en del hästar, jag brukar säga man lite heta hästar, eller de hästarna som har lite låg energinivå, det är nog den vanligaste typen.
Ja.
Liksom extremen, och vissa beteenden kommer med de olika. Det är nog den vanligaste, antingen den hästen som är lite för het och vill springa ifrån problemen, till den hästen som har lite låg energinivå och inte riktigt vill gå fram då istället.
Mm.
Det är nog de två vanligaste extremerna, tror jag, när man får in en häst.
Mm.
De är antingen det ena eller det andra.
Men när du gör de här grejerna hemma då, vad har du för nytta av dem när du kommer till tävling eller i mer pressade situationer?
Ja, alltså jag tror att mina hästar blir nog lika spända, eller är nog lika spända eller nervösa för saker omkring sig som vem som helst häst. Däremot tror jag kanske att jag själv blir, det ska ganska mycket till för att jag ska bli ängslig. Jag kan bli ängslig för att jag ska gå in och göra en prestation, och nu är inte hästen med mig. Men jag är lycklig att jag ganska sällan blir rädd för att skada mig eller åka av, och det tror jag avspelar sig mycket på hästarna. Så där tror jag att jag har en fördel i att även om hästen blir spänd, så känner jag mig trygg i den situationen att hantera hästen, även om det skulle bli så att han inte riktigt, alltså att han blir påverkad av omgivningen.
Mm.
Men det är inte så att jag lär mina hästar att gå på vita dressyrstaket och så är de aldrig rädda för att gå där, eller att jag lär dem att inte vara rädda för dressyrdomare. Utan det är nog mer en allmän förtroendegrej. Ett connection mellan häst och ryttare, tror jag.
Ja. Dressyren är ju i allmänhet lite mer försiktig, eller man har hästar som är kanske lite räddare och skyggare och sådär. Hur tänker du där för att ta bort den stämpeln på dressyren?
Alltså jag tror det är någonstans, det är ju ryttarna man måste börja med.
Mm.
Jag tror inte att det är, alltså egentligen är det ju samma häst, och det finns ju många exempel. Min bästa Grand Prix-häst, eller min enda Grand Prix-häst än så länge, det var ju en ren hopphäst från början.
Ja.
Som Lisen Bratt scoutade fram som dressyrhäst för 100 år sedan. Och så hon är ju till 100% lika lugn som vilken av hopphästarna är här inne på Skandinavium nu. Så jag tror inte att det är hästarna som skiljer sig åt, men det är nog kanske lite grann träningen. Dressyrhästar behöver ganska mycket adrenalin för att prestera liksom under en längre tid, medan hopphästen kanske har en kortare spann av när de behöver väldigt mycket adrenalin när de skapar sin bana. Men därutöver kan hoppelsen ofta ha ganska lågintensivt arbete. Och jag tror att syrestarna går under längre tid med kanske mer adrenalinpåslag. Och jag tror kanske att det här adrenalinpåslaget ligger ganska nära flykten. Men det jag tror egentligen att det viktigaste man ska prata om, det är ju hur ryttarna är, som om man hanterar sina hästar. Och man märker ju nästan när du säger, bara när du börjar prata om dressyren, så säger du, dressyren är lite försiktig. Så ja, börjar man prata lite så. Ja. Och sitter man i sadeln och blir lite så här, att nu kommer det här in, och nu vet jag att nu är han så himla rädd, för idag är det blommor på bokstäverna, och då kan man liksom, jag blir nervös bara av att se på en sån ryttare.
Ja.
Och tror tusan då att hästen känner det direkt. Så där tror jag man har en jättemöjlighet som ryttare att jobba med den nervositeten som man själv känner. För att man har varit med om situationer som man inte känner att man kan hantera, och därför känner sig nervös och ängslig för att hästen ska reagera då.
Ja. Men hur kan man träna om man inte riktigt känner att man klarar det själv? För det är, många är ju nervösa själv också som ryttare.
Ja, det är jättesvårt. Det är väldigt svårt. Jag har ju också ibland elever som känner liksom rädsla inför att rida. Och dels söker sig till mig för att de är rädda för att rida. För de liksom ser kanske på Instagram eller någonting att jag vill kunna känna liksom den tryggheten. Och det är jättesvårt för mig, för att kunna sätta sig in i den här situationen är ganska svårt. Jag har också varit rädd för hästar och jag vet väldigt väl hur det är. Men samtidigt är det ju inte så mycket i min vardag. Så det är svårt för mig att alltid tycker jag kanske ge de perfekta verktygen för hur man ska slappna av. Men jag tror ju ändå någonstans att man måste, om man ser på det som vilken fobi som helst, om man nu ska säga det, så måste man exponera sig för det man tycker är obehagligt. Fast kanske under lite mer kontrollerade former då. Så jag tror att det är viktigt att man kanske vågar kanske hoppa på sin häst eller göra saker som man tycker känns liksom obehagligt till den första. Men man börjar med små steg och bygger upp det lite grann.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag tror jag kanske.
När du har liksom tränat något speciellt på dina hästar då, funkar det att någon annan sätter sig upp på hästen eller hanterar den i stallet på det sättet som du gör och får samma resultat?
Alltså det beror lite på vad jag har tränat dem till, om man säger. Alltså jag tror att rörelser kan du absolut nästan, det är i alla fall min dröm, att jag ska kunna lära hästen att byta varje och göra piaffpassage och pirouetter, och sen att jag bara kan lämna över tyglarna till någon annan och att de ska kunna göra det också. För det är någonstans ett kvitto på att min häst är välriden. Så, och det tror jag att man kan ganska, komma ganska långt och verkligen träna upp en häst till att göra vissa rörelser för att sen lämna över till någon annan som kan göra det. Däremot kanske det här med till exempel det här med flykt och med spänning och liksom,
det är såklart mycket förtroende och sånt.
Ja, det sitter nog, det är nog väldigt svårt att lära. Det är ju ingen knapp jag trycker på för att göra det, eller det sitter ju väldigt mycket i det förtroendet och det bandet jag har med hästen. Så det är nog svårare kanske att, och jag tror kanske att det fungerar i en period att om hästen kommer från en ryttare som har haft väldigt bra självförtroende och hästen känner sig väldigt mycket förtroende och tillit till den ryttaren, så tror jag att den kan gå ganska länge på det självförtroendet som den ryttaren har byggt upp hos hästen. Men sen så kanske man ser över en längre period att hästen successivt tappar det och kanske går mer åt sitt, man säger, naturliga jag, eller
ja, just det,
att bli mer ängslig eller tappar energi eller vad det nu än är. Och det kan man ju ofta se på, tycker jag, på topphästar som byter ryttare till kanske mindre rutinerade ryttare, att de ett tag går det väldigt bra, så märker man liksom att de tappar lite grann. Och det är så olika hur hästen är som individ. En del hästar blir, om de är väldigt heta, kanske de kokar över mer och mer. Och andra hästar kanske istället tappar energi eller blir mer tittiga eller vad det nu är som den hästen liksom naturligt styrs av.
Och sen handlar det väl också om att läsa kroppsspråket och liksom lära sig just den hästen.
Ja, absolut. Absolut.
Men vilka belöningsmetoder använder du då när du jobbar med hästarna för att de ska förstå att det här är rätt och det här blir jag lugnet av? Och...
Ja, alltså det skulle jag vilja utveckla ännu mer. Jag skulle vilja forska på det här egentligen. Jag skulle verkligen vilja, för jag har ju jobbat mycket med hund också, tycker det är väldigt intressant med all typ av beteendelära hos djur, hur man kan lära dem och forma olika beteenden. Och jag kan ju vara jättenördig och kolla på allt ifrån hur man tränar delfiner till hur man tränar elefanter till hundar och liksom se olika skillnader och likheter i hur man tränar djur. Och just det med belöning är ju ibland lite suddigt för hästar, och man pratar mycket militäriskt språk fortfarande inom ridsporten, och det kan ofta vara lite ibland luddigt med vad som är våran belöning, men mycket eftergiften är väl kanske det mest centrala och något som vi ofta använder på hästen, att man lättar på handen, man släpper press, man släpper hästen ifrån sig, låter den liksom bara vara. Men sen tycker jag man märker mer och mer att det med röst är väldigt bra. Man kan belöna dem, och det behöver inte vara att man säger samma sak, men just bara att du säger bra, så liksom hela din kropp bra, faller ihop och du slappnar av, och det känner ju hästen direkt. Och man kan även, när vi trampar våra hästar och lär dem lite det i början, så är det ofta vi har med oss godis också att ge. Sen är det ju så att hästen har inte alls det intresset av att söka föda som till exempel en hund har.
Nej.
För hästar som vilt djur, de går ju bara runt och ser de lite gräs och äter de det. Det är inte på samma sätt som en hund som ser ut en kanin någonstans och lägger upp en hel strategi för hur den ska jaga den här kaninen och ta den. Så de har ju ett helt annat driv efter föda mot kanske en häst då som liksom lever ju gräsätare, så de äter ju mycket det som finns runt omkring dem. Vilket gör att de kanske, och det märker man också jättestor skillnad tycker jag på individer. En del hästar är ju väldigt mycket mera liksom matorienterade, och då funkar det jättebra. Och ger dem lite godis och de trampar, så lär de sig det jättefort. Medan andra hästar inte alls så brydda av att få den formen av belöning. Men kanske då har större behov av att trygghet och att man slappnar av och att de känner sig liksom vara en del i flocken. Är viktigt för en häst att inte bli lämnad utanför, utan man tar den in till sig och säger att men det här är bra, och du, som du är nu är du bra, om man säger. Det du gör nu is good.
Så det går inte att muta dem, andra ord?
En del, men de flesta tror jag är svåra. Jag tror att alltid tänkte att jag ska ha den där moroten på ett fiskelina framför.
Just det.
Men jag tror kanske inte att den håller i längden.
Nej, det gör den nog inte. Men hur ska man tänka när det gäller säkerhet? För att en del hästar förstår ju inte alltid första gången. Och det kan bli kanske lite fight i kommunikationen sådär, om det händer någonting.
Ja, det är något som jag har också en svår fråga som jag ibland ligger sömnlös över på nätterna för att kunna ge ett bra svar på, för att jag tycker säkerhet är jätteviktigt. Jag rider själv alltid med hjälm till exempel. Det känns i och för sig som en självklarhet idag, men det har jag gjort i många år. Men det här också, det är klart att en del av de grejerna jag gör och som jag visar upp, och det får jag ibland kritik på till exempel sociala medier, att det där är inte liksom klassiskt korrekt, och det är också utsatt en viss fara, och det är jättefarligt om man inte har en bra kommunikation med sin häst. Samtidigt så känner jag väl kanske att jag måste ändå kunna påvisa det bandet jag har med hästen. Och det finns så mycket som, jag tycker också att man gör mycket farliga saker med hästen, men bara för att det står skrivet någonstans att det inte är farligt så ska det inte vara farligt, om man säger. Nej. Det finns ju massa situationer där man bara går bredvid en häst som kan, jag kan tycka direkt att det här kommer inte gå bra. Man ser folk som står med klippmaskiner eller massa olika situationer som är någonstans socialt accepterade att man gör med en häst. Mm. Och då är det okej att man utsätter sig själv för en livsfarlig situation. Men sen för att jag står upp på en häst eller ligger på en häst i boxen som jag känner jätteväl och som jag hela tiden kan snegla lite på ögonen och se hur beter hon sig, hur är hon, då är det jättefarligt. Så det är en jättesvår fråga att säga, visst, jag utsätter mig själv för en risk när jag gör det här, men jag försöker att aldrig komma i en situation där hästen blir så spänd att den riskerar att fly ifrån mig. Utan då märker man ganska fort det här, mycket tittar man på ögonen och på öronen och hur är hästens kroppsspråk, och är man noga med det, och det räcker att man bara går med hästar ut och in från hagen varje dag, varje nästa dag, så märker man, lära sig se på deras kroppsspråk hur de beter sig, och då kan man ganska fort liksom börja utveckla. Man märker, en del hästar tycker inte alls om att man ska klättra runt på dem, när vi är lite bakskygga, och då försöker jag inte liksom tvinga dem.
Nej.
Alla mina hästar behöver inte bli cirkushästar, det är inget liksom mål i det.
Nej. Men de lyssnar också mycket och tittar såklart på ditt kroppsspråk också, hur trygg du är.
Ja, det tror jag också är en viktig del, är att jag försöker liksom navigera mig fram, och mycket det här man gör de här stunderna, man kanske står upp på hästen eller man ligger på dem, så provar man sig fram hela tiden och så läser man av hästen att hur ser hon ut, känner jag, liksom, kan känna musklerna under mig på ryggen, bara, är det så att de spänner upp sig lite grann? Men då går jag liksom inte vidare, då försöker jag liksom avvakta lite grann där och gå tillbaka lite och göra någonting som de känner sig väldigt, väldigt trygg med. Lite fram och tillbaka då, så hela tiden liksom utforska det, och det är ju jättespännande. Alltså det kan ju vara en sån session när man har en häst som man kanske liksom bara klättrar upp och in i boxen. Det kan ju vara jättespännande att se hur man kan liksom utforska hästen och vart går våra gränser för hur mycket vi litar på varandra. Det är ju jätteroligt.
Mm. Hur ser du på det här med varierad träning ute i naturen och sådär? Vilka resultat och effekter kan man få därifrån?
Alltså jag tror man behöver göra ganska lite varierad träning för att ändå kunna bli en väldigt duktig dressyrryttare. Jag tror inte att det är ett absolut krav att man måste rida hästen ute minst så många dagar i veckan eller att man måste hoppa en massa hinder. Men jag tror att det kan ge för många ryttare en ytterligare dimension av ridning. Man kan få väldigt mycket glädje av det. Och lite det jag pratade om innan, att när man kommer till tävling sen och det liksom gäller att man känner sig trygg med hästen och man kan känna hästens kropp under sig och känna att ah, men det här känner jag igen från hoppningen eller när jag rider ut på den eller sådär. Och sen tycker ju många hästar att det är väldigt, väldigt roligt att man rider ut på dem och man hoppar och man gör annorlunda saker. Och man kan ofta lära sig att just en sån sak med framåtbjudning, när man har skrittat ut en sväng och vänder hem, så kanske man har en häst som håller på att lära sig trampa, då kan man ju märka det att hästen kan ju lägga i en extra växel, och då kan det ju faktiskt ge direkt resultat för sin dressyrträning, att man till exempel rider ut och man fångar upp olika naturliga beteenden som hästen gör och liksom försöker lägga ett kommando på det och därigenom lära hästen det till en dressyrövning, dressyrrörelse kanske.
Så du brukar utnyttja sådana situationer när du är ute och sådär?
Både ja och nej, jag tycker inte om när de trampar när jag inte vill att de ska trampa. Men ibland så visst har man en häst som är lite kanske lite svår att hålla motivationen på. Senast innan har vi jobbat lite grann med också olika bomövningar. Jag har någon häst som kan vara lite svår och tycker jag hålla motiverad. Och har jag då lite, hon älskar att hoppa däremot, hon tycker det är det bästa som finns. Så har jag lite bommar och sånt framme och kanske kan rida ett par bommar och sen trampa lite mellan bommarna och sen rida framåt. Då märker jag att hon får ett helt nytt intresse av att göra sakerna. Så att, visst använder jag det lite grann också.
Mm. Men när du får en ny häst i ditt stall, och för dressyrhästar brukar inte vara så vana vid att hoppa, hur ställer de sig till din träning där då?
Det är väldigt olika. Vi hoppar absolut inte på alla hästar.
Nej.
Man märker det fort. En del hästar märker man har inte så mycket intresse av hoppa. De tycker inte att det är. Nej. De taggar liksom inte till. Jag får inte den där önskade effekten av det. Och då ser inte jag någon liksom syfte i att tvinga dem att bli hopphästar. Och en annan hästar hoppar ju ganska dålig teknik ibland. Då märker man, vi kanske ger dem ett par försök och man märker liksom att det blir bättre. Då kanske man fortsätter, men annars så försöker vi inte tvinga dem. Då hittar vi andra sätt. Liksom, tömkör väldigt mycket.
Mm.
Mycket tömkörning. En del hästar märker man kanske styva i kroppen. De är väldigt bra att longera. Vi brukar longera bara en grimma med en väldigt enkel inspänningstygel över ryggen och ingen sadel. Det är ett bra jobb för de hästarna för att liksom variera sin träning. Mm. Men det är nog väldigt det finns nog lika många sätt att variera träningen som det finns hästar och ryttare. Och det kan vara precis vad som helst, tror jag.
Men kan du se några positiva effekter i dressyren när du har hoppat dem?
Ja, alltså, jag tycker ofta man kan märka på ett sånt typexempel på att vi använder hoppning. Det kan vara en ung häst som man kanske har gjort lite som en... Det är ofta ganska tajt med unghästarna för de ska gå kanske Falsterbo. Det kan ibland uppleva att det blir liksom lite forcerat. Mm. Och man försöker hitta den balansen att man vill ju gärna liksom göra hästägaren nöjd och glad. Och samtidigt vill man liksom att hästen får en bra utbildning. Och då tycker jag det är jättebra att ta en dag man hoppar. För då liksom släpper väldigt mycket spänning på hästen. Och hästen får ändå ett bra ridpass. Som ändå liksom någonstans leder till hästens fortsatta utbildning. För det är ju... Vi jobbar ju mycket med hästar som ska säljas. Det är ju vårt huvudsakliga syfte. Det är ju att ta in hästar som ska säljas. Och kan de hoppa lite lättare bana så tycker väldigt många att det är väldigt trevligt med en dressyr som kan hoppa lite grann också.
Klart.
Och då känns det bra att då kan vi ta den här dagen lite omväxlande arbete som gör att hästen ändå kommer vidare med sin utbildning. Den utvecklar liksom den sidan av sig själv. Och samtidigt kunna få lite kanske ett break från det tunga dressyrjobbet.
Ja. Men har du några speciella hoppövningar eller bomövningar så där som du brukar lägga fram? Som du tycker är bra?
Ja, alltså jag gillar att hoppa mycket serier och sånt, tycker jag är väldigt bra. Dels så slipper jag göra så mycket. Jag kan mest bara sitta och hålla i manen. och sen så tycker jag att det är väldigt gymnastiserande för hästarna. Man får använda sin kropp på ett nytt sätt och vara lite snabb i fötterna. Och har ju, man ser dressyrhästar idag, har ju liksom utvecklat sig så otroligt mycket. De har så stor gång.
Mm.
Vilket inte alltid bara är till deras fördel, utan vi behöver kvickhet också. Det tycker jag, mycket studsövningar och kavalettejobb och liksom kvicka relaterade avstånd, det tycker jag är väldigt bra för att just kvicka upp hästarna och de får liksom känna att göra sig lite snabbare. Och sen mycket kavalettjobb och försöker, vi har nästan alltid någon liten övning som ligger framme. Och ett annat sätt är väldigt bra, det är att göra lite som fläta träningen, brukar jag säga, att man hoppar lite grann och så rider man lite vidare dressyr och sen så när man känner att men nu har hästen gjort en bra segment här, då kanske vi gör hoppar något hinder, något kryss eller vad som står framme.
Mm.
Och sen fortsätter vi göra piruetter eller vad det nu är vi liksom tränar på för att växla hela tiden. Lite intervallträning nästan.
Okay.
Mellan lite tyngre, mer samlande dressyrjobb och sen så kunna bara ställa sig upp i stigbilarna och galoppera över ett kryss på en serpentinbåge eller vad som helst. Så att, det är inga jätteavancerade övningar. Det är inga liksom, sällan vi bygger en hel bana för att både jag och mina tjejer är ju inga hoppryttare så jag tycker det är jobbigt att släppa fram hinder. Så det blir ofta kompakta övningar med studsar och kavalettjobb.
Ja. Men du upplever inte som de blir spända i alla fall och för den?
Jag tror det är tvärtom. Jag tror nästan att hoppningen slappnar av hästar mer än den spänner upp, tror jag.
Mm.
För man blir lite, man måste liksom ställa sig lite mer upp i sadeln, rida ganska mycket framåt, kanske släppa lite på trycket för att hästen ska hoppa avslappnat. Och då tror jag liksom, då lossnar de upp lite grann i kroppen, så jag tror snarare tvärtom än att de spänner upp sig.
Men man måste tycka det är kul själv också väl, som dressyrryttare.
Det är nog viktigt, tror jag, för det ska kännas naturligt.
Men vilka är dina bästa träningstips nu då inför vår och sommar när det börjar bli utesäsong och sådär? Hur tänker man kreativt?
Alltså, ja, det är väldigt svårt. Och mycket av det, jag har märkt så här, när jag själv tänker så här, nu ska jag göra någonting kul.
Ja.
Då blir det väldigt sällan kul. Ja. Men det måste komma lite grann till mig själv. Jag måste se saker runt omkring sig, tror jag mycket. Se på olika, idag vi har en fantastisk möjlighet med sociala medier. Det blir matad av information hela tiden. Och är man liksom en hästperson så får man väldigt mycket häst. Material matat där och man kan se många roliga grejer. Jag får ofta när man ser de här klippen på, det kan vara, jag såg för ett tag sedan en man som rider två spanska hästar och den ena hästen har han i hand och så gör han byten i varje på bägge hästarna samtidigt, fast han sitter bara på den ena och den andra hästen, gör han bara för hand. Och där kan jag sitta och titta på det här klippet 15 gånger och tänka, hur, först blir jag fascinerad av att det går och sen tänker jag, hur gjorde han det där? Hur har han lärt det där? Och där tror jag man kan stjäla väldigt mycket, stjäla mycket idéer från andra genom att titta lite grann, försöka lura ut hur kan man liksom hitta det där lite grann. För att,
men det behöver inte vara helt uppenbart hur man ska göra väl? Det är väl det som är det svåra.
Ja, och det är ofta det som om jag tänker själv när jag lägger ut klipp, så vill man gärna att det ska vara lite, folk ska undra lite grann hur gick det här till egentligen? För att skapa liksom spänning. Men jag tror att tar man sig bara tid och tittar noga så kan man ofta se att man kan liksom försöka hitta lite grann, skrapa lite på ytan och se lite grann hur det fungerar. Och man kanske ser andra klipp som kanske är liknande. Så kan man där hitta olika sätt så man kan prova vingarna lite grann med hästen, tror jag. Och annars så tror jag bara det handlar mycket om att träna och vara bra på, precis som man säger, den tråkiga vanliga träning. Så man har ett upplägg med träning. Vart vill vi vara? Målsättning. Det är något som jag jobbar med hela tiden, och tävlingsplaneringar och hela tiden återkopplat till hur hästarna känns i det vanliga jobbet. Och alltså 90% av tiden så lägger jag ju på alltså väldigt vanlig, man får gärna säga tråkig, men vanlig träning. För det är det som är det absolut viktigaste om du vill nå tävlingsresultat, tror jag.
Men flyttar du dig utanför dressyrbanan en del, eller hur?
Ja, det är ut ganska mycket, och mycket så att vi skrittar fram ute lite i skogen och sådär. Men nu i tävlingssäsong så är det mycket dressyr på banan liksom, och mycket göra de tävlingsrörelserna som är. Och sen på helger och när vi har lite liksom varierade dagar, då blir det mera kanske att vi gör annat med hästarna också. Då.
Ja. Var hittar du din inspiration ifrån?
Jag tror mycket om världen runt omkring mig. Jag tror man liksom hittar, det kan ju vara, om man skulle prata mer om ett rent Instagram-klipp, är ju mycket man hittar från andra människor som inte håller på med djur alls. Man ser hur de kanske har klippt sina klipp eller hur de gör och sådär. Där kan man hitta inspiration till den delen. Men för ridningen och för min hästträning, då är det mycket dels bara vara på bra tävlingar, se duktiga ryttare såklart, en jätteinspiration. Och att jag försöker åka träna för intressanta personer. Jag är ju lyckligt lottad som har Ajax-stipendiet här i ryggen. Ja, så jag kan åka till fantastiska tränare och plocka russin ur deras kakor, om man säger. Men också mycket annan. Det finns så mycket ute på internet idag att hämta. Med, om du vill lära din hund att stå på händer, så bara du googlar how to teach my dog to do a handstand.
Och så det låter kan
du,
enkelt.
Ja, och så kan du liksom få 7 steg till hur du lär din hund att stå på händer. Och du kan hitta jättemycket inspiration till olika saker som du sen kan ta med in till din häst, till exempel.
Ja. Hur ser du själv på framtiden nu då? Vad har du för mål?
Ja, nu går ju mycket åt att bygga upp mitt företag och skapa ett kapital där, och så man kan köpa in lite hästar ibland. Jag har i dagsläget en häst som jag äger själv i träning, sen har jag en gammal häst som ska betäckas. Resten, vi har 11 hästar in i träning nu, och resten nästa är ju bara hästägare ägda då. Så mycket handlar om att bygga upp en sträng med bra hästar. Jag har ju bara varit hemma i Sverige här i mindre än ett år nu, så det handlar fortfarande mycket om att liksom bygga upp en bra grupp med intressanta hästar som jag tror på. Och sen så är det ju mycket nu med unghästkampionaten inför Falsterbo, man tränar mycket inför det. Har en ung Grand Prix-häst som är 9 nu, som jag hoppas kunna gå ut till Lövsta Future Challenge. Och så har några bra, 2 bra lilla rundanhästar. Så det handlar mycket om det då.
Tror du rider dressyr alltid? Eller kommer du våga ta det till hoppbanan någon gång?
Ja, jag tror jag tror faktiskt att jag kommer, jag vet inte. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Men jag blir otroligt inspirerad av att kolla på hoppning. Och älskar att se liksom bra ridning, och jag tittade igår på andra kvalet av världscupfinalen i hoppning och se Marcus Ening när han rider runt med små hjälper och en häst som hoppar fantastiskt över rygg liksom. Det är ju för mig lika fint eller lika bra som att se en fantastisk dressyrhäst göra ett program. Så jag tror kanske att det finns om jag blir mätt någon gång, jag tror att jag kommer kunna, risken finns att jag blir mätt på dressyr en dag. Och jag känner att jag skulle vilja prova någonting annat, utmana mig själv. Så då tror jag kanske, det kanske finns en. Jag brukar säga när jag tittar på det att en hund där rider och där inne hoppar.
Ja, det var väl kul.
Men vi får se. Först ska jag bli lite bättre på det precis, tror jag.
Ja. Det har varit jättetrevligt och jätteroligt att ha dig här, Carl.
Tack så mycket för att komma.
Och jag hoppas att lyssnarna har fått jättemycket inspiration av alla dina tricks. Så vi önskar dig lycka till. Och så får vi följa dig i sociala medier på titta på dina bus där.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
Hold up. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.